Det här är BIM-podden. Här snackar vi BIM. BIM-podden är en podcast framtagen av oss på eget initiativ med syfte att sprida kunskapen och öka förståelsen om konceptet BIM.
Vi vill inspirera andra till samtal och hoppas kunna visa de positiva effekterna av BIM. Vi är Robert Makdisi, Adam och Hamadi, byggnadsingenjörer från KTH och jobbar till vardags med BIM. BIM-podden. Let's talk BIM. What else?
Välkomna till BIM-podden. Ännu ett intressant avsnitt. Dagens avsnitt tar vi återigen med Autodesk. Och det känns som att det kommer bli fler avsnitt med Autodesk. Vi har ju, dels har vi fått väldigt många förfrågningar från våra lyssnare som är mer intresserade av att lyssna om vad Autodesk ska komma med. Sen är det ju faktiskt väldigt enkelt att kunna Autodesk för mig, alltså personligen, är liksom det som motsvarar BIM. Det är liksom, Autodesk är ledande inom BIM-branschen. Idag ska vi träffa Rickard Kullenberg. Rickard ska få presentera sig själv alldeles strax. Jag vill börja med att tacka Rickard för att Rickard, du har valt att ställa upp. Tack så jättemycket. Välkomna till BIM-podden.
Tack snälla. Kul att få vara här och tack för inbjudan.
Ja, men absolut. Rickard, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv till våra lyssnare, vem du är, lite om ditt bakgrund, vad du har gjort, vad du gör idag, vad du har för roll på Autodesk?
Absolut, absolut. Jag heter Rickard Kullenberg, som sagt, och jobbar på Autodesk som ansvarig för det som vi kallar för mid-market i Sverige. Det innebär egentligen de allra flesta större arkitekter, ingenjörer och konstruktörer, men inte de allra största, så kan man säga, som har ett eget segment hos oss.
All right, jag förstår. Men är det bara på, vänder du dig bara till konsultsidan?
Nej, utan alltså vårt segment som vi pratar om, eller den avdelningen inom Autodesk som vi jobbar på, kallar vi för AEC då. Och där täcker vi in då egentligen hela byggbranschen med de olika aktörer som finns där.
Och då är det oavsett om det är på entreprenadsidan, det kan vara byggare och liksom ni liksom är där och supportar och genom hela byggprocessen oavsett vad man har för roll.
Visst är det så.
Ja, men jag förstår.
Bakgrundsmässigt då, jag har varit på Autodesk som sagt i 2 år drygt. Men bakgrunden är inte alls i den här branschen, utan jag har jobbat nästan 15 år i IT-säkerhetsbranschen innan jag kom hit då. Och då kan man undra vad en kille därifrån gör i den här branschen. Och det är faktiskt lite intressant tycker jag, för att tittar man på, jag jobbade mycket mot finanssektorn i IT-säkerhetsbranschen, och tittar man på den branschen så är den ganska lik, tror jag eller ej, det som händer här. Jag brukar säga att man gör inte bankaffärer idag som man gjorde för 15 år sedan, och det var en väldigt traditionell bransch som har gjort affärer på samma sätt i flera hundra år, som insåg att digitalisering måste till för att kunna förändra sina affärsprocesser och ja, tillföra kundnytta men också lönsamhet och effektivitet. Och det är faktiskt det som jag pratar mycket med mina kunder om idag också, så att jag använder väldigt mycket av den som säger, kunskapen om att en förändring är till stor del tekniska verktyg, absolut, men också väldigt mycket en förändring i processer, hur man arbetar.
Just det. Och det är det här med det är viktigt med att hur att det är dags för byggbranschen att kunna digitaliseras och absolut hur de ska genomföra det. Ja, men det är intressant.
Så det är bakgrundsmässigt arbete då.
Okej, så sen 2 år tillbaka är du på Autodesk.
Mm.
Rent konkret, hur ser dina arbetsdagar ut?
Ja, de är väldigt omväxlande faktiskt. Som jag beskrev då så har vi ju kunder som gör väldigt många olika saker. Så att ena dagen kan jag träffa en kund som kanske är en teknikkonsult och sitter och ritar på Slussenprojektet till exempel. Och nästa dag så står jag med en byggjärn för att titta på en annan kund som kanske ritar eller håller på att projektleda en bro någonstans. Och nästa dag så sitter jag hos någon av våra partners kanske och diskuterar projekt eller event och sådana saker för hur man kan informera olika delar av byggbranschen på det vi pysslar med. Då.
Så du rör dig ganska mycket kan man säga.
Ja, det gör jag. Jag träffar väldigt mycket kunder och väldigt mycket aktörer i branschen, vilket jag ser som positivt på det sättet att jag hela tiden ser hur saker rör sig och vilka problemställningar man har i de här olika ska man säga, olika segmenten av en byggprocess egentligen. Så att man kan liksom försöka hjälpa våra kunder lite grann att också kontakta varandra lite grann och få att veta att det här är en kedja som måste det är en kedja som måste länkas ihop, som tyvärr idag är ganska obruten.
Bruten. Ja. Mm. Nej, men just det här att kunna vad ska man säga, att länka ihop, att alla aktörerna kan på något sätt prata med varandra och kanske börja kommunicera mer så att och jag har faktiskt sett jag har ju sett ditt namn lite här och var faktiskt, och mycket i olika event.
Just det.
Framförallt, men du kan väl berätta, för det är väl ganska nytt att Autodesk har börjat hålla event, alltså här i liksom Stockholm.
Ja, det kan man väl säga, alltså det är inte så nytt att vi gör event. Där väldigt många känner till det som kallas för AU då, Autodesk University, som sker i Las Vegas varje år som ett gigantiskt event.
Ja, absolut.
Och så även i år här i höst. Men sen så har vi också nu för tiden då ett AU på mer lokal europeisk marknad som sker i London varje år och var här i våras. Men i samband med att jag kom in så ökade vi takten på att göra event som väldigt lokala. Och lokala i våran värld då är ju Sverige då i det här fallet. Och där försöker vi hela tiden hålla event som känns ajour med vad som händer och vad som borde hända på marknaden, skulle jag säga. Ett exempel för att sätta det i sin helhet är att väldigt många pratar just nu om visualisering. Alltså hur man kan använda olika verktyg och teknologi för att visualisera en process på något sätt.
Är du inne på AR och VR?
Ja, precis. Det kan det vara. Liksom VR och AR, men också det finns andra lösningar. Och det här hör jag jättemycket om då. Så att för 2 år sedan så startade vi ett event som heter Stockholm Live. Just som det. Bara fokuserar på just det området. För att se år efter år då liksom vad har hänt. Kunder ska kunna komma dit och känna, okej, det här är intressanta frågeställningar som är ajour just nu. Och också titta på vad som har skett teknologiskt. Men också bli inspirerad av andra som kanske har kommit längre eller gjort mer. Eller har liksom tänkt fram en lösning för just dem. Då. Så att det är ett exempel på hur vi jobbar med event.
Jag har faktiskt varit på just Stockholm Live. Visst är det där som ni brukar vara på? Det brukar hållas på Fotografiska.
Fotografiska, ja, precis.
Och då var det ju väldigt intressant faktiskt, måste jag säga. Då var det dels ni tog upp någonting om Revits nya lösningar med VR och då var det Slussen-projekt tror jag också. Stämmer. som lyftes upp där. All right. Men är det några fler event här i Stockholm som
I Stockholm är det lite
tomt. Och vilka dagar förresten är just den här live?
Revit Live går alltid på vårarna. Så att, i år så tror jag att vi hade det den 20 maj eller något liknande. Och kommer vara i maj nästa år också då. Just nu har vi inget planerat event. Därmed är det inte sagt att det inte kommer att ske någonting direkt i Stockholm här innan jul då. Men sen efter jul så kommer det vara olika saker. Men en som jag gärna vill hålla fram, som jag tror blir ett väldigt intressant event, det är Future Making Things-eventet i Oslo. Och det är ju, Norden är inte så stort, så Oslo är inte så långt då. Det är den 26 september.
All right. Hur kan man ansöka och se och läsa om eventet? Det finns det på er hemsida?
Ja, kanske, ja. Det är bara se till att gilla oss på Facebook, så finns det där. Man kan också titta på LinkedIn väldigt mycket. Man kan följa mig på LinkedIn, så har jag lagt ut det. Men också på vår svenska hemsida så ligger det information om,
absolut, om Oslo. Just det med Oslo-eventet, vet du ungefär vad det kommer handla om?
Som vanligt så kommer det vara ganska tunga poster när det handlar om att prata om både en global och en lokal utveckling om digitalisering, men också med vikt på construction.
Okay.
Så är det.
Ja, men intressant. Jag såg häromdagen också att Autodesk lanserade en väldigt, väldigt intressant filmklipp just om BIM-utvecklingen.
Just det.
Och för er lyssnare, om ni vill se vad det är. Jag har delat det på min LinkedIn, så där kan ni bara klicka in och se just där Autodesk förklarar konceptet BIM på ett väldigt, väldigt pedagogiskt och intressant. Men kan inte du berätta lite om det? Just det här med utvecklingen av BIM.
Gärna, men först ska jag också säga att jag ska inte säga att jag är försiktig med, men jag tycker att BIM är ett uttryck som är liksom väldigt fyllt, beroende på vart du sitter och var du kommer ifrån och din bakgrund och vart du jobbar, så får man olika känslor och olika tankar när man hör BIM. Så det kan vara lite svårt att precisera alltid, tycker jag, vad är BIM, för det är så stort och brett begrepp då. Och det vet jag att även våra kunder och användare har problem med ibland. Jag pratar ganska mycket om digitalisering, skulle jag säga. För det innefattar och att kunna strukturera den här informationen. Det tycker jag, för mig, är mycket BIM, så att säga.
Jag håller med dig till 100%.
Men tittar man på det och utifrån det perspektivet kan man ju säga att alltså, digitalisering och BIM har ju funnits ända sedan 60-talet egentligen. Och sen när IT verkligen kom igång då, så kom den här första perioden, brukar vi säga, som ju handlade om att en period av dokumentation egentligen. Att gå ifrån de här pappersritningarna och kunna använda IT-system för att kunna rita, men också spara och handhålla och dokumentera det arbetet man gör. Då. Så att den dokumentationseran pågick ju under egentligen hela 80-90-talet. Då.
Och vi pratar om USA då?
Ja, men också Sverige. Det var ju många som redan då började använda AutoCAD då, som ju har funnits sedan Vasa åkte skidor, höll jag på att säga, men väldigt länge. Och var ju ett standardverktyg egentligen för alla som egentligen ritade, framförallt på arkitektsidan då. Sen så kom ju, om man ska gå den här tidlinjen lite grann framåt och hur vi ser det, så kom ju nästa period i tiden då som vi på ett sätt fortfarande är i, men där man har då möjligheten med dokumentationen och så, gör den digital, men också att kunna optimera den här informationen. Så att det brukar vi prata om, att det är en sorts optimeringsfas som vi är i just nu, har ett ben i alla fall. Och det kan ju handla om att inte nog med att man då för ner och ritar och konstruerar saker och kan göra det IT-mässigt, men också att man använder IT-kapaciteten för att optimera arbetet och effektivisera det arbetet man pysslar med då. Mm, och att den informationen ska kunna vara nåbar. Sen så tycker jag då att vi också, samtidigt som vi har ett ben i den här optimeringsfasen och BIM är i en optimeringsfas, så har vi också en fot i nästa fas, som jag tycker handlar väldigt mycket om interoperabilitet. Alltså,
vad innebär det?
Ja, men alltså kontakt mellan olika system, skulle jag vilja säga. Jag tror att vi kallar det för connectivity eller något liknande. Men alltså, vad det handlar om egentligen, för att ta bort alla termer, det är ju att nu har vi möjligheten då till dokumentationen och allting, som jag sa. Och vi har kunnat optimera hur vi använder systemen. Nu handlar det jättemycket om att okay, hur delar vi det här mellan människor, mellan system,
liksom, det kan
mellan
vara aktörer,
stakeholders och så vidare. Right. Hur kan man på riktigt få den här branschen att samarbeta runt till exempel en version utav ett BIM-projekt?
Okay, så ni pratar om liksom något plattform där alla kan mötas?
Ja. Så är det. Och tittar man, det är inget konstigt. Tittar man i resten av vårt samhälle, så använder ju vi både som konsumenter och hemma hela tiden molnet. Och det är klart att molnet tror jag kommer ha en väldigt stor betydelse i den här eran som vi pratar om nu då. Att liksom knyta ihop människorna och knyta ihop informationen och systemen.
Ja, men kan inte du, det där var väldigt intressant. Kan inte du berätta om det här med just moln och BIM? Alltså hur... För det har faktiskt blivit väldigt inne med den där cloud och moln och allt möjligt. Mm. Och vad kan BIM tillföra där? Hur kan man effektivisera processen? Det var faktiskt ett väldigt intressant ämne som du lyfte upp här.
Mm. Jo, men så är det. Och det är ju på alla släppar, så det är ju inte konstigt. Och jag skulle vara jätteförvånad om några lyssnare här inte sitter egentligen och funderar på de här sakerna. Eller till och med jobbar i sådana här projekt då. Men alltså molnet... Allting löses inte med ett mål, utan först så ska vi ha koll på okay, vad är det för information. Och där är ju all strukturerad BIM-hantering handlar ju egentligen om att strukturera information. Men då om man tar det vidare då till att man, om vi delar den här informationen på olika sätt. Och det kan ju vara mellan människor som jobbar på samma företag eller människor som samarbetar i ett byggprojekt.
Det kan vara internt eller externt.
Ja, precis. Och ju mer externt det blir, desto viktigare blir det då att föra in det här modeordet molnet då. Och just det är ju för att molnet blir en gemensam plattform som alla kan accessa.
Just det, för man kanske inte vill bjuda in externa till det är liksom nätverket som är internt i företaget.
Precis så.
Just det.
Och där har ju utvecklingen gått så mycket framåt när det gäller målhantering. Som jag sa, att det sker ju som jag sa, jag kom från finansbranschen. Alltså där, det går ju miljarder via molnet idag, så att säga. Och vi gör våra bankaffärer via molnet. Så att det har ju blivit väldigt säkert att arbeta i molnet. Och det öppnar ju upp möjligheterna för att företag ska kunna dela, välja vad de vill dela i molnet. Och också kunna sätta olika accessrättigheter på. Ja, men vissa människor får se all information, men andra kanske bara får se, som ett rått exempel, bara VVS eller bara el eller bara taket. Eller vad
man
det kan
liksom
vara.
Begränsar vem som ska få access till vilka. Ja. Men ser du några risker? Alltså, finns det några eventuella liksom biverkningar i den här målen?
Jag ser faktiskt, handen på hjärtat, inga risker mer så, men som är allt förändringsarbete och strukturerad IT, så måste man ju såklart ha en plan för hur man gör det här när man går in i. Precis som man sätter fram ett nytt mailsystem eller vad det kan vara, så finns det ju säkerhetsaspekter man ska tänka på för att skydda sin information.
Ja,
men gör man det rätt, vilket de allra flesta företag gör och strukturerat, så ser jag bara möjligheter med det.
Och jag tänkte just det här med, om vi går tillbaka till det här med digitalisering, hur ser Autodesk på det? Alltså, vad tror du det finns för möjlighet? Och framförallt, vad har vi för utmaningar idag för att kunna digitalisera från Autodesk perspektiv, framförallt i byggbranschen?
Alltså det finns en hel del utmaningar med allt förändringsarbete. Men alltså, jag skulle vilja vända på frågan lite grann och säga, alltså, varför måste vi digitalisera? För att det är, så är det, att det måste till och det måste hända. Och det handlar ju om helt enkelt att branschen måste effektiviseras. Och vill man sätta ut ett globalt perspektiv, så kan man säga så att med den befolkningsökning som sker globalt sett idag, så behövs det byggas ungefär 1000 nya hus varje dag för människor. Och det gör ju att den här branschen som vi befinner oss i måste hitta nya vägar för att effektivisera sättet vi arbetar på, för att fånga lönsamheten, hjälpa miljön med minska waste och sådana saker.
Mm, absolut.
Men också svara upp mot de infrastruktursutmaningar som finns i att vi växer, att vi behöver bygga så himla mycket.
Mm.
Och göra det på ett vettigt, miljösmart sätt, men också vettigt sätt när det handlar om att hur man, så att säga, skapa lönsamhet och hålla ner kostnader i projekt.
Men varför har det tagit så, eller det vill vi fortfarande inte där, men alltså, varför tar det så lång tid? Vad är det som hindrar just byggbranschen om man kontrar med övriga branscher? Du nämnde IT och i bankfinanser, och så vi har bilbranschen där också. Så att...
Ja, nej, men alltså, min personliga uppfattning, det är att varför inte en förändring sker mot digitalisering i oavsett bransch, det är för att den inte har behövts i form av lönsamhet tidigare.
Alltså det har inte varit någon efterfrågan?
Företag, det har gått så pass bra i den här branschen så länge. Mm-hmm. Att man har liksom tuggat på och har inte egentligen haft ett behov på det sättet att behöva digitalisera så himla mycket.
Mm.
Tittar man då återigen tillbaka till finansbranschen, där såg man ju att okay, den här utvecklingen, våra kunder efterfrågar den här utvecklingen, och den här utvecklingen kan vi spara pengar på som banker. Och den kommer att ske, oavsett om vi är med eller inte.
Ja,
så antingen
det får
så
inte
blir vi frånseglade eller så är vi med.
Absolut, det får inte bli som så här Nokia-fall.
Nej, precis så. Och det tror jag håller på att hända nu i byggbranschen. Att liksom, dels så är det lite tuffare för företagen med att man måste ha bättre kontroll på kostnader. Till exempel vet jag att en siffra i ett normalstort byggprojekt är att man ungefär 10-12% av de totala projektkostnaden går åt waste.
Mm.
Alltså lönsamheten i projektet går ner med 10-12%. Det är bara fel, helt enkelt. Fel i form av att man har för lite eller för mycket byggmaterial, eller man bygger fel, eller att man har människor som arbetar där som dyker upp på fel dag för att de ska installera någonting, men den där trappan som de skulle fixa, den har ingenstans att bli fäst i, helt enkelt. Och det där måste man ju komma ifrån, och lösningen på det är helt enkelt att digitalisera processen och skapa information som hela tiden är live och i rätt version. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Det förstår de allra flesta när jag säger att om vi jobbar, som det är på många ställen idag, med olika versioner utav samma ritning för samma hus, så är det klart att det blir fel. Absolut. Men jobbar vi mot en enda som hela tiden konstant uppdateras med de ändringar som sker, som kanske arkitekten gör eller ingenjören gör eller som man gör på plats, då kommer felen att minska. Därför att då finns det bara en version. Så det står inte någon och bygger enligt en ritning och så kommer en annan och bygger enligt en annan. Och det låter konstigt, men det sker idag.
Mm, nej, men och absolut. Det är liksom... Nej, men jag själv personligen känner ju liksom så här, oftast är den där informationsflödet som inte når ut till nästa att ja, man kan säga så här att är du vid projektering, allting sker där. Och när du väl är till exempel i produktion, det är mycket av info följer inte med till nästa skedet i byggprocessen. Och samma sak när du växlar från produktion till förvaltning. Och där, det tycker jag ju liksom har varit, alltså lite personliga åsikter, att där behövs det ta fram någon så här obruten informationsflöde. Att det på något sätt att vi kan ta vara på, kanske till och med från anbudsskedet, kan den informationen följa med ända till, vad vet jag, rivning, att följa hela byggprocessen.
Ja, men det är väldigt intressant att säga det, Adrian, tycker jag. Därför att, som jag sa, att den här andra foten som jag pratade om, som vi står lite grann både i nuet och i framtiden, som handlar om att knyta ihop system, den handlar ju också om att knyta ihop människor, men också faser, tycker jag, väldigt mycket. Och jag sitter ofta med kunder nu och pratar, och bara det har skett de senaste 2 åren, ska jag säga, att man pratar om hur kan man knyta ihop sina anbudssystem eller sina mängdningssystem för ett byggprojekt tillsammans med de bygghandlingar som sen till slut ska hamna ute på en byggplats. Som exempel kan man ju säga så här då, att ponera att du har en arkitekt som ritar ett hus. Om jag kan använda den informationen som arkitekten ju har lagt en massa tid på att skapa för att föra över den informationen så att jag direkt då som byggare kan räkna på kostnader för det här huset utifrån den byggritningsinformation som redan har skapats och knyta ihop de 2 systemen, så kommer jag spara väldigt mycket tid. Absolut. Jag kommer också kunna jobba med till exempel just-in-time-leveranser, kolla på olika material. Vad blir skillnaden om jag använder si och så tjock takläggning, vad blir skillnaden för byggprojektet kostnadsmässigt och så vidare. Och det kan man göra innan man börjar bygga. Och det gör ju också att man får väldigt mycket träffsäkrare anbud på mot byggen helt enkelt. Att när någon efterfrågar tjänster, så att kommer man få träffsäkrare anbud på det sättet.
Ja, men absolut. Det här känner jag igen själv. Jag har ju själv varit med och tagit fram anbud och hjälpt till där vid något fall. Då vände vi oss till arkitekterna och utgick från underlag. Och vår anbud var baserat på just det modellen. För vi kände ju så här, varför kan man inte utnyttja det här? Varför ska vi, vår kalkyl ska sitta och mängda PDF? Nice. Det låter ju liksom så här helt... Så att, och egentligen, det här är ju, det är inte bara vid anbudsskedet. Vi kan ju ta många olika skeden. Alltså vi kan ju till exempel ta energiberäkningar. Där är också samma sak, att varför när A ändå sitter och för in den här informationen i deras modell. Nu kanske vi inte ska gå in och nischa oss så jättemycket, men
ja. Det är intressant det du säger också, därför att vi pratar om anbudsdelen, och då pratar vi om vad som händer före ett hus byggs, eller en bro eller en väg eller vad det nu kan vara. Men det som vi inte har tittat så mycket på tidigare, tror jag, i den branschen, jag knyter ihop dels alla faserna, men också det som ju kallas för eftermarknaden då. Det vill säga när huset står där och ska förvaltas i förhoppningsvis 25-50 år, så sker ju det är där husets värde, om vi pratar om byggnad, egentligen ligger. Och där ser jag många exempel på kunder som pratar om, okej, hur kan vi bygga in det här redan nu så att man får ett effektivare facility management när vi väl lämnar av byggnaden till den som ska förvalta den. Det vill säga, om vi då tar det tillbaka till BIM, att när jag gör den här byggnaden i mitt BIM-projekt, att jag liksom lägger in då den information som kan vara effektiv för en facility manager att ha. Till exempel, vart finns teknisk utrustning bakom en vägg? Hur har man konstruerat eller hur har man ritat till exempel postgångar i en kommersiell byggnad eller soprum och så vidare. Vilket gör att om man har en ganska eller en väldigt exakt koll på hur stort är det här huset egentligen och hur många kvadratmeter golv, väggar, tak är det som ju ska manageras utav en facility manager då. Så att den här informationen efterfrågas mer och mer utav de traditionella bolag som jobbar med just facility management och ägandet av hus eller förvaltande av hus. Och ställer krav på de som bygger och ritar hus. Ja, men det exakt, måste finnas.
Men det var det jag tänkte på. Men kan det inte vara så att just på beställaren själva och kanske inte haft kännedom. De vet inte kanske vad det är de vill ha. Och men nu börjar de få upp ögonen. Men hur ser Autodesk BIM-lösning? Går ni in? Alltså supporten i beställarsidan att du tänk på det här och... Hur ser BIM-lösningen ut?
Ja, man kan säga så här att Autodesk har ju en plattform som heter BIM 360. Och där kan vi supportera egentligen alla stegen i den här processen som vi just har pratat om. Men sen finns det ju massor med system runt omkring. Vi pratade om mängdning och det kan vara product lifecycle management och sådana saker. Jag har koll på saker då. Och där har vi gjort så att, som har varit vår idé från 80-talet, att vi öppnar upp våra program, våra API-er, alltså vår kod egentligen för att kunna utveckla i våra program. Och det gör vi i BIM-delen där, så gör vi det via en plattform som finns i BIM-portföljen som heter Forge. Och Forge handlar om att kunna få olika system att prata med BIM-informationen, så kan man uttrycka det. Mm-hmm. Återigen exemplifiera då, att liksom, om man vill utveckla, säg att du har ett system X för din mängdning eller för din ERP-system, så vill du att den informationen du har där ska kunna komma över när du ska kanske rita eller göra någonting då i systemen. Och då måste det ju ske en översättning, därför att det är ju två helt idag fristående system som pratar olika språk. Och då behöver man jobba med någon form av plattform emellan då. Och i vårt fall så heter den plattformen Forge. Att man kan utveckla då och bygga helt enkelt IT-mässigt en översättning.
Du nämnde även BIM 360. Är det BIM 360 Field och Glue? Och...
Ja, precis. BIM 360-plattformen innehåller ju flera delar. Men Build, den handlar ju om egentligen allting som att bygga helt enkelt. Glue handlar väldigt mycket om clash-kontroll. Alltså att mindre fel helt enkelt. Och komma åt de här besparingarna runt waste mycket. Men också
är det inte
tid.
Lite AR också?
Ja, lite.
Med plattan och...
Sorry. Just det. Och sen så har vi numera någonting som heter BIM 360 Design. Då. Och den handlar väldigt mycket om det här med att kunna samarbeta. Kollaborera, som jag tror att det svengelska ordet är. Det vill säga att BIM 360 Design handlar om att översätta och dela data mellan de här olika stakeholders då, som kan finnas i ett projekt. Många känner till Collaboration for Revit, tror jag, som är en del av BIM 360 Design. Då.
Ja, nej, men jag känner till unga, det finns någon liknande plattform där ute som jag själv har jobbat med. Men hur ser Autodesk roll ut, vi ser så här, i ett specifikt projekt, om vi skulle ta, hur jobbar ni? Hur ser rollen ut? Är det så att ni är där och supportar? Om vi skulle till exempel ta, du nämnde Slussen.
Mm.
Hur har arbetet sett ut där?
Alltså arbetet från våran sida handlar ju om att dels visa den kapacitet som våra tekniska verktyg har. Men som jag beskrev, så handlar ju den här utvecklingen väldigt mycket om processer också. Så det sättet vi försöker stötta projekt och kunder är att göra liksom diskussioner och runda bordsdiskussioner och knyta ihop stakeholders i ett projekt och prata om just de här processerna. Och sen så pratar vi då, när man väl har koll på vilken process det är man ska ha i ett projekt för att kunna digitalisera så mycket som möjligt, så pratar vi om de tekniska verktyg såklart då, som behövs för att kunna stötta den processen. Men ofta, skulle jag vilja säga, så börjar man i fel ände. Att man tror att man köper en viss produkt så har man löst allting. Och så är det inte. Alltså, BIM för mig handlar väldigt mycket om att det ska vara rätt verktyg för den process. Men du måste börja fundera på vilken process har jag idag, men vilken process ska jag ha imorgon? Mm. Och hur ska jag ha en teknisk lösning för det? Och det tror jag är en wake-up call för ganska många faktiskt, märker jag där ute som går igenom det här. Att det inte är helt självklart att vi ska jobba på samma sätt.
Du menar att, 10 år. Ja, just det. Okay. Du menar långsiktigt. Men menar du också att projektmässigt att projekten kan skiljas ur och att det man har gjort för just det projektet kanske man inte kan bara liksom göra vid nästa projekt? Eller ja, man kanske kan ta lärdom av det?
Både ja och nej, ska jag säga. Alltså det är jätteviktigt att kunna ta lärdom av projekten, och det blir ju ännu lättare med digital information, för då kan man ju egentligen bara gå tillbaka och titta på den. Man behöver inte gå ner i något arkiv någonstans och rota fram 71 ritningar. Men det handlar om, tycker jag, vad tror du i punkten i det här? Det handlar om jättemycket att liksom våga som aktör och stakeholder i ett projekt idag, att våga fundera på finns det någonting i min process jag kan ändra? Och sen hitta tekniska verktyg för att stödja den processen. Återigen tillbaka till det här med den finansiella marknadens utveckling. Då. Som sagt, de har ändrat sina processer helt för att kunna möta utvecklingen med digitalisering. Och att kunna
ändra kulturen.
Kulturen och ett... Alltså vi har ett väldigt analogt sätt i byggbranschen då att arbeta på. Nu ska vi jobba digitalt. Och då är det ganska självklart för mig i alla fall att man måste titta över de processer man har. Så att de också blir moderna. Inte bara moderna verktyg utan också moderna processer.
Ja, modern sätt att jobba. Ett nytt sätt att tänka. Och liksom det Absolut. Som du nämnde med kulturen. Vad tror du är nyttan för branschen att applicera BIM?
Ja, för mig är den gränslös. Alltså det beror ju helt på vem du är. Liksom. Men hela vägen ifrån det som jag sa med lönsamhet och miljöaspekter till säkerhet på arbetsplatsen, till bättre användande av maskiner och människor och material. Så det finns hur mycket som helst där. Tittar man på krass ekonomi så tror jag att den största nyttan för företagen helt enkelt är att ha en bättre kostnadskontroll och öka lönsamheten. För det kommer att gå fortare och bättre med att kunna ha en central lösning helt enkelt och jobba på det här sättet.
Mm, absolut. Och arbetsmiljön?
Ja, absolut. Vi ser ju exempel, vi har en norsk kund som jobbar jättemycket med just den här arbetsplatssäkerheten då, där man hela tiden i sitt BIM-objekt som ju kan vara ett hus då, trackar till exempel medarbetarna då, och sätter upp olika säkra zoner och osäkra zoner och kan få varningar till exempel när en arbetare, en byggjobbare eller vem det nu kan vara då, befinner sig i en zon som man inte ska befinna sig i.
Jo, men jag såg faktiskt någon klipp att läste någonting om, jag tror de heter Ramirent.
Ja, det stämmer.
De har ju hållit på att jobba mycket med just med att kunna applicera BIM och säkerställa just med säkerhets- arbetsmiljöperspektiven och kunna använda modellen för det. Och det är väldigt intressant. Och det är någonting som jag känner nu från byggbranschen att man har saknat där. Att det är bra att just Ramirent lyfter upp det och kommer in. Och då kanske fler som följer med. Har du några tips på en framgångsrik implementering av BIM? Att kunna gå liksom från tanke till handling?
Ja, jag har många. Men en som jag brukar framhålla, för att den är lite speciell och den är väldigt visuell, det är ju Slussenbygget då. Som i alla fall om man är stockholmare, de flesta nästan passerar varje dag. Om inte annat så kanske man sitter och svär i bilen för att man sitter i bilkö på grund av det projektet. Så väldigt många stockholmare tänker på det varje dag. Men det är ett helt digitalt projekt. Det finns inte en enda pappersritning där.
Men är det verkligen så? Så det liksom byggs utan ritningar?
Ja, det byggs inte utan ritningar. Det byggs finns utan inga pappersritningar.
Ja, det är digitala ritningar kan man säga. Ja,
precis.
Men hur har det funkat då?
Men det funkar ju väldigt bra. Det är både svenska företag men också väldigt många utländska företag är och besöker Slussen varje vecka för att titta på hur man gjort det här. Och det stora, det som jag tycker är väldigt intressant med Slussen också är att det anledningen till att det är så, det är för att de som äger projektet, och det är i Stockholms stad, de tidigt vågade säga att vi ska göra det här digitalt. Vi ska göra BIM fullt ut på det här projektet. Och det är klart då att om man då som ägare till det projektet och finansiär till det projektet så går ut och säger det från början så får ju det ringa på vattnet. Absolut. Så alla som vill vara med i det projektet kommer att behöva företa sig exakt samma resa för att kunna vara med och jobba på det här sättet. Så det har jag gjort, jag skulle säga att det projektet har banat väg för jättemånga andra projekt i Sverige. Bara att man har visat att det här går.
Ja, det har ju kanske funkat mer som en jättebra, jag kan tänka mig att det har inspirerat väldigt många. Men när kom ni in i bilden? Var ni vid tidiga skeden?
Ja, Autodesk programvarumässigt var ju absolut en av de stora leverantörerna från dag ett då. Även i planeringsfasen skulle jag säga. Och nu så är vi där i olika skepnader hela tiden. Alltså både på byggplatsen men också i hela ritningsarbetet och hela projektledningsarbetet. Men så använder man olika produkter och lösningar från Autodesk. Så det är en väldigt stor Autodesk-kund på det sättet. Därför att det är väldigt många företag också inblandade som allihopa använder.
Hur har det funkat att kunna samarbeta med kring dels konsulterna och liksom beställa entreprenadsidan?
Min upplevelse är att, det får man nästan gå ut och fråga där ute, men min upplevelse är att alla inblandade i Slussen-projektet är väldigt stolta över det projektet. Det är vad jag känner när jag tittar på det och pratar med de olika som är där. Men exakt hur det funkar idag för dag, det får man nog fråga dem om. Men det känns som ett väldigt framgångsrikt projekt som också har hjälpt företagen. Det var väl en tuff resa i början kan jag tänka mig, liksom att verkligen hårt gå in i den här digitaliseringen. Men jag tror att det har hjälpt de företagen som är med och bygger där att verkligen få motivationen till att göra den här digitala resan och genomföra den.
Ja, men jag kan tänka mig det, för det är inte liksom vilket projekt som helst. Det är väldigt komplext. Jag var ju lyssnare tidigare på ett av era event där ni just lyfte upp Slussen-projekt. Så att det är inte liksom det enklaste projekt där man kan bygga.
Nej, det har ju, alltså det är ju, förutom att det är ett stort projekt så är det också ett väldigt komplicerat projekt med tanke på det området som det handlar om. Och omledning av trafik och att man bygger på gammal sjöbotten och sådana saker. Så det finns många tekniska utmaningar i det projektet som såklart också underlättas av att man har gjort det här. En annan aspekt av det är ju också att det är ett väldigt publikt projekt och väldigt många känslor runt omkring det. Och där tror jag också staden, beställaren så att säga, har känt väldigt mycket på att liksom kunna visualisera det här för stadens medborgare innan det är klart. Och kunna visa väldigt tydligt på att så här kommer Slussen att se ut och det här vi jobbar. Och vissa delar av byggnationen så har ju varit ute då och visualiserats för medborgare där man har kunnat titta på det och tänka på det och i vissa fall till och med så opponera mot eller protestera mot det då. Men det har varit väldigt öppet och det har varit lite svårt för de allra flesta av oss som inte jobbar varje dag med ritning har ju väldigt svårt att tolka det vi ser på ett papper.
Ja, nej, men jag tror, men du har nog rätt, för jag kan tänka mig att det lugnar ner väldigt många och jag kan tänka mig det var ju väldigt. Det fanns ju väldigt mycket, väldigt många som var emot det här projektet. Jag kan tänka mig att många har ju kanske fått tänka om och när de ser att nej, men det är så här Slussen kommer att se ut. Jag tror de får en tankeställare och tänker nej, men det här kommer att se bra ut. Och det var ju bra av Stockholms stad att tänka.
Ja, precis. Jag vet att man faktiskt gjorde, man tog det hela vägen, förutom att man kan ju liksom 3D-visa Slussen och den kommer att bli, vilket gör det mer greppbart för oss normala användare så att säga och medborgare att se saker. Så har man faktiskt också gjort en hel VR och AR-modell utav Slussen.
Ja, just det.
Så man har bjudit in Stockholms invånare helt enkelt att sätta på sig VR-glasögon och gå igenom.
Jag har faktiskt testat det själv. Jag har gått igenom och bron där. Så det var ju väldigt, väldigt häftigt. Rickard, du nämnde tidigare, hur kan man kontakta dig? Det bästa sätt att följa dig? Är det enklast för dig att genom LinkedIn?
Absolut. Det är bara, jag finns på LinkedIn, Rickard Kullenberg då såklart. Eller så kan man ju mejla till mig. Jag är som sagt väldigt mycket ute och träffar kunder så att det är svårt att nå på telefon. Men vill man mejla till mig så är det rickard.kullenberg@autodesk.com.
Jättebra, jättebra. Och det är bara mejla och kontakta Rickard. Ni där ute, oavsett vad det är, om ni vill ta in Autodesk eller om ni har specifika frågor om specifika program, Autodesk-produkter. Vi brukar alltid fråga våra gäster, vem vill du höra härnäst på BIM-podden? Vet du, har du någon...
Absolut, det är ju valtiden nu, så att, jag tycker att nästa BIM-podd så borde ni ha Sveriges nya statsminister som får svara lite grann på frågor.
Du sätter ribban där. Ja, nej, men vi ska nog försöka mejla faktiskt vår digitaliseringsminister. Det är väldigt svårt att nå honom. Men...
Vilket är lite paradoxalt, men ja, absolut.
Men Rickard, tack så jättemycket för att du gästade BIM-podden. Verkligen, det här kommer ju bli...
Jättekul att vara.
Ja, tack så jättemycket. Och som sagt, vi lägger ut det här på hemsidan. Och är det någonting så är det bara att fråga Rickard eller mejla mig. På återseende, tack så jättemycket.
Tack så mycket.